Välkommen till Stigfinnare, en podd som handlar om ledarskap inifrån och ut i en föränderlig värld. Och på tal om ledarskap inifrån och ut i den här föränderliga världen som vi lever i, så tycker jag att dagens gäst är en fantastisk förebild inom det området. Vi har idag med oss Anders Wikman, och jag tror att få personer har den erfarenhet som Anders har av att vara med och influera i de här stora globala frågorna. Anders blev invald i riksdagen för 50 år sedan, 26 år gammal. Han har sedan haft en rad olika positioner. Han har varit ordförande i Röda Korset, ordförande i Naturskyddsföreningen. Han har varit biträdande generalsekreterare i FN. Han har suttit 10 år i Europaparlamentet där han fokuserade på hållbarhetsfrågor. Och också varit ordförande i tankesmedjan Club of Rome. Han är fortfarande fullt aktiv. Han skriver böcker, publikationer och sitter med i den Kungliga Vetenskapsakademin som ledamot bland annat. I samtalet pratar vi om Anders personliga resa genom de här 50 aktiva professionella åren. Vi pratar om hans syn på de globala frågorna idag och vad som krävs för att accelerera utvecklingen i rätt riktning. Vi pratar om betydelsen för oss som vill influera att leda utifrån en inre kompass. Att våga trotsa konventioner och fatta modiga beslut. Och vi pratar om mycket annat. Det här samtalet inspirerade verkligen mig och det berörde mig. Jag är framförallt berörd av Anders oförtrutliga arbete att skapa förutsättningar för en sund och bra värld. Jag hoppas du också kommer känna att du får med dig insikter och energi från det här samtalet. Innan vi kör igång vill jag bara nämna att den här podden möjliggörs av våra verksamheter. Lindeborgs Eco Retreat, som är en hållbar mötesplats för människor utanför Nyköping på vår ekologiska gård. Och är du nyfiken på vad vi gör här och vad vi kan erbjuda, gå in på lindeborgs.com. Och vår andra verksamhet Leader Evolve, som erbjuder en rad olika utbildningar för ledare som vill utveckla sig. Och här kan du gå in på leaderevolve.org. På bägge de här hemsidorna kan man också prenumerera på nyhetsbrev längst ner på sidan om du vill hålla dig ajour med vad som händer här. Slutligen tänkte jag bara säga det att om du gillar podden så kan du se det senaste kring podden på Instagram, Carl Lindeborg, och självklart också prenumerera på podden på den plattform där du är aktiv. Med det sagt, nu är det dags för samtalet med Anders Wikman. Välkommen hit, Anders Wikman. Välkommen till gården, välkommen till podden.
Tackar, roligt att vara här.
Ja, jättekul att ha dig här. Vi träffades för kanske 1,5 år sedan ungefär. Första gången eller enda gången när du var med i ett ledarskapsprogram som jag håller. Du kom in som gästföreläsare och hade, tycker jag, en jätteinspirerande och väldigt intressant session om de här globala frågorna som du jobbar mycket med. Och det som jag slogs av när vi träffades, det var din energi och ditt engagemang. Och när jag gjorde research inför det här så såg jag att du blev invald i riksdagen för 50 år sedan. Mm. Jag vet inte om du tänker på det själv, men ja. Det är rätt lång tid. Ja. Och redan då jobbade med samhällsfrågor på något plan och nu 50 år senare så är du fortfarande aktiv. Och när vi hördes så... Jag vet att du reste, du svarade på mejl sent, du kom in med mycket energi i rummet. Och vad har du för liksom knep? Vad är det som fortfarande driver dig och gör att du har sånt engagemang 50 år senare?
Ja, en svår fråga. Mm. Jag har ju å ena sidan haft förmånen att få vara frisk. Mm. Och jag tror att hälsan är A och O i alla sammanhang. Mm. Både psykiskt och fysiskt. Mm. Så det gör jag att jag orkar kanske mer än vad de flesta gör i min ålder. Mm. Eller vad många gör i min ålder. Och sen tycker jag att jag har gjort en resa och gjort en massa erfarenheter. Och tror jag också utvecklat en kunskap om helheten. Mm. Som inte så många har haft förmånen att göra. Och då känns det som en, som ett slags ansvar att dela med sig av det. Så länge jag orkar och kan. Just det. Därför vi är faktiskt, och jag tror inte det är någon överdrift att påstå, vi är ganska få som ser samhället i det här bredare systemiska perspektivet. Mm. Utan de allra flesta ser det i sina vertikala rör. Vi kallar, talar ju om silos.
Just det.
Och hela utbildningssystemet är ju uppbyggt väldigt mycket i vertikala rör. Mm. Och jag brukar singla ut ekonomerna som kanske det mest framträdande exemplet på hur, hur illa det blir.
Mm.
Därför de håller på med sina ekonomiska matematiska modeller.
Mm.
Och så lägger de det på en natur som de inte har utgått ifrån. Hur den fungerar, utan snarare de hoppas att det här ska fungera. Så att det här att förstå hur saker och ting hänger ihop.
Mm.
Och också försöka dra slutsatser av det. Det tror jag är en väldigt viktig kompetens.
Mm.
Och den menar jag att jag åtminstone till viss del har. Och då är det min förbannade skyldighet att fortsätta jobba med det.
Ja. Men...
Så det är väl det som driver mig, tror jag.
Ja.
Och sen att jag har barn och barnbarn och jag vill att det ska gå bra för dem.
Mm. Just det.
Jag vet, jag såg den här intervjun i Dagens Nyheter när Greta Thunberg hade DN för en dag i början på december. Då var det en intervju mellan henne och David Attenborough som Björn Wiman hade. Och då säger David Attenborough på något ställe i den intervjun att ja, de närmaste 10 åren är otroligt viktiga att vi gör rätt saker. Och förresten, jag kommer nog inte vara med om 10 år.
Nej.
Men jag bryr mig i alla fall, säger han. Och det är väl det som jag tycker är viktigt som någon slags utgångspunkt.
Ja.
Vi är ju här under en kort tid i mänsklighetens historia. Men vi har ju ett ansvar för vad som ska komma.
Mm. Precis. Och tack. Och jag tänker att det här du säger om att förmågan att kunna se till helheten, det kommer vi komma tillbaka till. Jag tänker också till en sån otrolig viktig egenskap i den tid vi lever i. Men jag tänker, vissa människor tror jag har koll på dig, vissa kanske inte har koll på dig. Jag tänker, du får jättegärna dra några höjdpunkter eller viktiga delar eller roller eller så du har haft i ditt liv som har hjälpt dig bygga den kapaciteten att vara där du är idag. Om du liksom går tillbaks i tiden så långt du tycker det är meningsfullt. Men vad har de här liksom viktiga episoderna har varit i ditt liv som gjort dig till den du är? Som har format ditt intresse och ditt engagemang som du har idag? Jag kanske lyfta ut några sådana.
Jag började ju som borgerlig politiker.
Mm.
Och det är nog svårt för framförallt den yngre generationen idag förstår hur annorlunda Sverige var på 60- och 70-talet.
Mm.
Därför att det var ju ett samhälle som var otroligt starkt dominerat av socialdemokratin.
Ja.
De hade regeringsmakten sedan ett antal decennier. Och det satt ledande socialdemokrater i stort sett i varenda folkrörelse som ordförande. Så det var ett ganska konformistiskt samhälle.
Mm.
Man talar om politisk korrekthet och det gällde väldigt mycket då. På gott och ont kan man säga. För det är klart socialdemokratin har gjort Sverige väldigt gott på många sätt. Men det var ganska trångt. Det var ganska litet utrymme för andra tankar, andra förslag. Så det lockade mig. Jag hade Gunnar Heckscher och Hadar Cars faktiskt. 2 tidigare politiker som lärare i statskunskap. Och jag kommer ihåg dem. De sa att en demokrati funkar inte om man inte har växling med makten. Så det där med växling med makten, det attraherade mig på den tiden. Och så blev jag ramlade in i riksdagen, skulle jag väl säga, lite grann av en slump. För det var egentligen Ulf Adelsohn som skulle ha haft den där riksdagsplatsen, men han fick ett jobb och hoppade av och så valde man mig. Och jag var 26 år.
Mm.
Och jag blev då riksdagsman för Moderaterna och så småningom så insåg jag att jag hade kanske valt väg lite för tidigt.
Mm.
Och jag såg ju att ju mer jag lärde mig om energi och miljöfrågor, och jag hade bland annat ansvar för energifrågorna i partiet, desto mer såg jag att jag var lite grann på kollisionskurs med partiprogrammet. Och Tillväxtens gränser, Limits to Growth, kom 72. Och det kom en del andra viktiga rapporter och böcker. Rachel Carsons Silent Spring. Och Hans Palmstierna skrev om gifter och kemikalier och i miljön. Så att jag blev väldigt påverkad av det där. Och jag kommer ihåg att jag gick in till Gösta Bohman som var partiledare någon gång. Kan ha varit 76-77. Och sa att jag skulle gärna vilja sitta ner och prata om det här. Därför jag tror att vi har en politik i botten som inte är långsiktigt hållbar eller möjlig. Hållbart sa man inte på den tiden. Möjlig.
Just det.
Och då tittade han på mig. Och jag drog lite grann vad jag tänkte. Jag sa den här typen av konventionell tillväxt som bara mäter kvantitet, inte kvalitet. Den kan vi inte fortsätta med. Och framförallt inte i en värld där befolkningen ökar. Då tittade han på mig och så sa han: du, Folkpartiet har sitt kontor än tappa ner. Du kanske ska söka in där. Så högre var det inte i taket.
Alltså.
Och jag bestämde mig då för att söka mig bort. Och det tog ett år ungefär. Och sen hade jag då en tur, kan man säga. För att jag vet inte varför de valde mig, men jag blev generalsekreterare i Svenska Röda Korset.
Också ganska ung fortfarande.
Ja, jag var 34 år.
Men det måste ju varit något som de såg i dig och det du hade gjort där.
Som... Jag vet inte vad det var. Det var över 100 som sökte.
Ja.
Och vi hade en intervju med den då sittande generalsekreteraren som hette Olof Strå, som var en humanitär gigant, skulle jag säga. Mm. Väldigt spännande människa. Och jag tror han och jag fann varann. Mm. Så jag tror han spelade en viss roll i det där. Och det innebar ju en omvälvning i livet på något sätt. Mm. För plötsligt så var det fattigdomsfrågor, katastrofoffer, hälsofrågor. Det var liksom hela den sociala dimensionen som målades upp.
Mm.
Men ganska snabbt såg jag också att naturen spelade in väldigt mycket. Därför att det vi kallar för naturkatastrofer, det är ofta ett felaktigt begrepp. Vi kan inte göra så mycket åt stormarna eller skyfallsregnen. Ja, vi förvärrar dem nu på grund av klimatet. Ja. Men de finns ju där alltid. Men vi kan ju se till så att inte människor hamnar i in harm's way, som engelsmännen säger. Så att de inte är sårbara.
Mm.
Och vi kan ju framförallt genom att inte förstöra toppjorden och hugga ner skogarna, så kan vi ju minska konsekvenserna.
Mm.
Eller vi kan förebygga effekterna. Så att det var en väldigt intressant läroperiod, både när det gäller det sociala och när det gällde det ekologiska. Jag skrev en bok 84 med en amerikan, Lloyd Timberlake, på temat naturkatastrofer. Den hette Natural Disasters, Acts of God or Acts of Man. Och den slog ner lite grann som en bomb, för vi påstod i den där boken att det väldigt mycket av katastroferna var man-made.
Mm.
Helt enkelt bristfällig skötsel av naturen. Och naturligtvis också fattigdom.
Mm.
Och det jag då började driva i Röda Korset, det var prevention. Vi kan inte satsa alla pengar bara på att rycka ut när det händer något. Vi kan inte bara vara en brandkår, vi måste vara en förebyggare.
Så redan... Där så tar de här systemiska perspektiven. Ja. Vad är rotorsaken till symptomet? Och vi ska inte bara behandla symptomet. Ja. Vi måste förstå
orsakerna.
Bakom likande krafterna.
Ja. Och det där blev någon slags bibel för mig.
Mm.
Så vad jag än sen har varit, så har jag försökt att fundera över vad beror det här på.
Ja.
Och inte särskilt originellt egentligen, men på den tiden i Röda Korsvärlden så var det ganska radikalt.
Mm.
Och FN jobbade inte heller med disaster prevention. Utan ja, det var lite grann. Men jag lärde mig också hur den korta sikten dominerar. Och hur vi som människor har svårt att se de här sambanden. Därför om vi gick ut i en insamlingskampanj och sa vi ska börja plantera träd, vi ska ha vattenarbeten, vi ska ha soil conservation, alltså jordbearbetningsprogram i högländerna i Etiopien för att minska katastrofrisken, ja, då fick vi in kanske 100 kronor. När katastrofen var ett faktum och man kunde visa upp döende djur och döende människor, ja, då fick vi flera tusen kronor.
Ja.
Så det var 10 till 1 eller 20 till 1. Så att det visade ju att vi har svårt att hantera de här.
Och så är det fortfarande, va?
Ja.
Det tror jag vi har hört också.
Ja, absolut. Men det där vände ju upp och ner på mycket, och jag kom ju in också i situationer som var dramatiska. Jag var en av de första västerlänningarna som kom in i Kambodja, eller Kampuchea, när vietnameserna hade kört bort Pol Pot. Det gjorde de då i slutet på 79, september, oktober, och sen började hjälpsändningarna från Röda Korset, FN. De började komma in i december efter väldigt mycket svåra förhandlingar med den nya regeringen. Och jag, av någon anledning så gillade de accepterade svenska Röda Korset som part. Så jag var väldigt tidigt där. Jag var där i början av januari 1980. Och då kommer man till någon pen som var som ett svart hål. Det är en ganska stor stad.
Mm.
Fransk inspirerad, ganska mycket vackra byggnader. Men det var precis utbränt, utbombat. Och man såg enstaka människor som kröp, bokstavligt talat, kröp ut med väggarna. Och en massa stray dogs, alltså lösdrivande hundar som gjorde allt för att hitta någonting att äta. Så det var verkligen en misär. Och det gjorde ett otroligt starkt intryck. Och men vi lyckades då få igång samarbete kring hälsovård och barnavård framför allt. Sen kom jag tillbaka ett år senare och då var det en annan stad. Så det visade också hur snabbt det kan gå när man driver bort något ont och börjar jobba i en annan riktning. Mm. Men den där typen av upplevelser i akuta katastroflägen. De kakar ju om en, och det kan man aldrig lämna bakom sig.
Nej.
Det finns alltid med en, och det är en väldig skillnad att läsa om något eller att se någonting på tv och att uppleva det i verkligheten.
Mm.
Det var samma sak när svältkatastrofen drabbade Etiopien, och inte bara Etiopien, många andra länder i Afrika, 84-85. Och jag var på besök, jag kommer ihåg, vi var i de här stora lägen som man hade ordnat för att folk skulle få mat. Och varje natt så dog det 50-100 människor. Och det var läger då på 10-15 tusen människor.
Mm.
Och på morgonen så... Och de hade ju framförallt dött, därför de klarade inte kombinationen av att vara undernärda och kylan. Och det är väl bara sådana där intryck som stannar kvar.
Mm. Men jag tänker bara koppling där. När man ser saker på tv till exempel, jag kan själv uppleva det, att det är ju rätt lätt att stänga av.
Mm.
Att man ser det, men det känns långt bort. Och jag stänger av, kanske för att skydda sig själv.
Mm.
Medan kliver jag verkligen in i det, och känner in i det, och känner med de människorna som är där. Att då blir det ju väldigt mycket, det blir väldigt starkt och väldigt mycket känslor. Men när man är på plats så går det ju svårt. Man kan inte bara stänga av det, utan jag antar att automatiskt kommer man in i alla de här känslorna.
Men det blir ju också det att man ser ju enskilda människor.
Ja.
Det är inte stora tal.
Nej.
Och jag tänker på det ibland med de här ensamkommande flyktingbarnen som kom under 2015. Där vi har ju nu en väldigt polariserad debatt om vad som ska hända med dem.
Ja.
Där jag tillhör de som säger att vi kan inte skicka tillbaka dem efter över 5 år i Sverige. Där många har lärt sig svenska och så vidare. Till ett land i krig. Det är först orimligt. Och dessutom där vi vet att vissa av dem kommer att halshuggas. Därför att de är hasarer, eller därför att de är kristna, eller därför att de är homosexuella. Och, och det har blivit så bokstavligt för mig. Därför att min fru har varit god man för en afghansk pojke. Och jag har sett många av de här.
Mm.
Jag har talat med dem. Men det är klart att om man ser en siffra på att det är 9000 afghanska unga män, pojkar och unga män som lever i ett skuggsamhälle. så kan jag tänka mig att då säger man, ja, men det där kan vi ju inte ha.
Nej.
Men när man ser varje individ så blir det ju någonting helt annat. Mm. Så de här stora talen, de är svåra att hantera.
Mm.
De blir väldigt anonyma. Mm. Väldigt anonyma.
Jag tänker på, du ska få ta berättelsen vidare, men jag tycker det är så intressant det du säger. För kan det vara så att en del av lösningen på många av de här komplexa frågeställningarna, samhällsfrågeställningarna, miljöfrågeställningarna handlar också om att hitta empati i sig själv?
Mm. Och jag tror att de allra flesta människor, tack och lov, har empati.
När man kopplar upp sig.
Ja, men det finns ju de som har stängt av den. Mm. Och sen finns det en liten grupp, hur stor den är vet jag inte, som helt uppenbart har fötts med dåliga förutsättningar för det.
Mm. Mm.
På annat sätt kan man ju inte förklara en hel del av den brottslighet som äger rum. Eller en del av den,
så är det.
En del av den terror som äger rum. Man kan ju inte förklara vare sig Hitler eller Stalin eller andra tyranner.
Nej.
På annat sätt än att de totalt saknar empati.
Mm.
Man kan inte förklara Putin på annat sätt heller. För att bara ta några exempel.
Exakt.
Så att nej, du har alldeles rätt i det. Empatin är ju en otroligt viktig del av en människas utrustning. Och det är väl därför också som man umgås hellre med människor som har stark empati.
Ja.
Än med de som inte har det.
Jag tänker, till viss del tänker jag också, förutom att det finns förutsättningar i oss som gör att vi lättare hittar empatin i oss. Vissa människor gör det lättare än andra, men det är också ett val, tänker jag. Att till exempel när man ser det där på tv, att stänga sig eller hålla sig själv lite öppen ändå.
Mm.
Även om det kan vara jobbigt, det kan dyka upp känslor som är jobbiga på något plan.
Men problemet där är ju att när man engagerar sig så finns det inga gränser.
Nej.
Och jag ser ju nu på alla de som har engagerat sig till förmån för de här afghanska ensamkommande.
Mm.
De jobbar natt och dag.
Ja.
Det är ofta kvinnor, medelåldern. Och de tar hand om och stöttar 3, 4, 5 unga pojkar.
Mm.
Och de gråter när man pratar med dem. Därför att någon av pojkarna har tagits av polisen, satts i förvar. Eller har valt att sticka iväg till Frankrike eller Belgien eller Tyskland, för de tror att chansen är större där. Och så har de fått rapporter om hur illa det går för dem. Alltså kort sagt, det är slitsamt.
Mm. Jag tänker att det är väl liknande när man fattar beslut, alltså stora beslut som du har varit involverad i och influera och fatta. I vissa fall har ju ett beslut som är bra för helheten negativa konsekvenser för någon part.
Ja.
Och då behöver man ju hantera, man behöver ha empatin, men du behöver också ha en viss distans till empatin för att kunna fatta vissa typer av beslut.
Ja, klart. Men man måste ju både vara realist och idealist, eller empatisk.
Hålla båda och.
Ja. Att bara agera med det goda hjärtat och med någon slags sentimentalitet, det funkar ju som regel inte.
Nej.
Man måste få ihop det där.
Mm.
Och det är svårt. Det är svårt. Och där behövs det väl förebilder, och det ska behövas mer diskussion om det, tycker jag, i samhället. För just nu är det ju väldigt svartvitt.
Ja.
Det har blivit mera polariserat de senaste åren. Hela den politiska diskursen handlar ju väldigt mycket om kulturuttryck, kulturella uttryck, attityder. Och det där, och så skruvar man upp argumentationen, vokabulären. Jag möter inte sällan på sociala medier argument av typen, ja, men du som är välbärgad och bor på Östermalm. Som om det var ett argument. Alltså det är så bottenlöst illa.
Mm. Ja.
Min svåger är ledare för Arbeiderpartiet i Norge. Och han kommer från en familj med ganska mycket pengar. Hans morfar var en mycket framgångsrik företagare. Och han får ju ständigt möta skällsord.
Ja.
Både från höger och vänster. Från höger därför att han sviker sin klass.
Ja.
Och från vänster därför att ja, men du som är välbärgad, du kan inte vara ledare för Arbetarpartiet. Nej. Och det där, sådana där argument är så... De är jobbiga.
Mm, absolut. Låt oss plocka upp tråden igen. Jag tänker, kul att höra ett par till sådana här nedslag i din livsresa som har påverkat dig mycket. Vi har som starten, så kommer du in i Röda Korset, får se den här typen av lidande och komplexitet och de här mänskliga faktorerna.
Ja, där tycker jag att jag lärde mig hur viktigt det är, hur viktigt samhället är.
Mm.
Alltså både folkrörelserna och det ideella engagemanget, men också staten.
Mm.
Och att marknaden liksom inte fixar den här typen av problem av sig själv. För marknaden har vi ju skapat för att offerera varor och tjänster och att tjäna pengar på det.
Mm.
Är det inte lönsamt, ja då överlever det inte. Och det är inget fel med det, va? Men det måste, vi måste ju få en balans. Va? Och jag fick väl mer och mer under de här åren på Röda Korset en förståelse för hur viktigt det är med the common good eller public good.
Mm.
Och hur viktigt samhället är och politiken är. Och därför blev ju under de här åren konfrontationen hela tiden i media med nyliberalismen och de nyliberala tankarna om att det var bättre ju mindre staten var. Och det var ju Reagan och Thatcher. Det blev väldigt svårt att acceptera.
Ja.
Och vi lever ju fortfarande lite grann i kölvattnet av det.
Mm.
Så att, men jag gjorde 10 år på Röda Korset och det var ju omtumlande och det var omskapande år.
Och sen valde du, givet det här du just beskrev, så valde du att komma tillbaka till politiken igen.
Ja, men först gjorde jag ett antal år i Naturskyddsföreningen.
Just det.
Där jag var generalsekreterare och där lärde jag mig ännu mer om natur och miljö och alltihopa. Och det var det var spännande år, för det var runt Earth Summit i Rio 1992. Sen blev jag ombedd av regeringen och blev chef för styrelse för u-landsforskning, som var en självständig myndighet. Det var nog det bästa jobb jag haft faktiskt. Vi byggde forskningsinstitutioner, kompetens, kapacitet i ett 20-tal utvecklingsländer.
Spännande.
Och det var relativt lite prioriterat inom biståndet i stort. Jag vet att Världsbanken sa att forskning och sånt, det får de syssla med senare. Nu gäller det att de ska ha de basala frågorna lösta.
Ja.
Och det var ju så fel tänkt, därför att om inte de här länderna snabbt bygger upp en egen kapacitet att analysera och ta hand om sina problem, då blir de ju fortsatt helt beroende av omvärlden.
Mm.
Jag kommer ihåg att vi startade ett marint program, marinforskningsprogram ut med Afrikas östkust. Vi kom till Mosambik, det här var väl 91-92. De hade inte en enda disputerad forskare inom det marina området. Och ändå har de en jättelång kust.
Ja.
Och är naturligtvis väldigt beroende av den kusten och vad de marina resurserna kan ge. Så det var ett spännande jobb. Sen la regeringen i sin visdom ihop styrelsen för u-landsforskning, SAREC, med SIDA. Och då förlorade jag jobbet.
Mm.
Men då hade jag tur, för då kom jag till FN istället och fick jobbet som policychef på UNDP. Alltså utvecklingsprogrammet. Och satt i New York några år. Gick i väggen.
Mm-hmm.
Väldigt hierarkisk organisation.
Gick i väggen i bemärkelsen att du var utmattad? Liksom.
Jag orkade inte vara kvar.
Nej. För att du kände att du inte hade inflytande?
Nej, jag satt ändå väldigt högt upp.
Ja.
Jag var biträdande generalsekreterare och hade alla tänkbara ränder på kavajen. Men jag tyckte att systemet var omöjligt hierarkiskt.
Ja.
Och det var så mycket svågerpolitik. Det var så mycket regionala hänsyn. Man valde inte chefer efter kompetens. Utan om vederbörande var från Skandinavien eller från Pakistan eller från Peru. Och så. Det var inget bra. Och det är tyvärr fortfarande ett av problemen i FN.
Ja, men jag tänker på FN. FN skapades ju för andra typer av utmaningar än de vi ser idag.
Ja.
Så vet jag inte om de var optimalt organiserade för att hantera de utmaningarna. Men de här komplexa globala utmaningarna är ju annorlunda än att skydda nationalstatens oberoende. Nu ni som lite stickspår, men har du någon spaning på hur borde egentligen FN vara organiserat eller fungera, eller det som nu skulle ersätta FN som den här samlande kraften som kan ta helhetsperspektivet och långsiktigheten?
Jag tror man kan titta lite grann på hur EU är uppbyggt och utgå från det. EU har ju en liknande funktion, jobbar ju med delvis samma typ av frågeställningar som FN gör, fast i ett regionalt perspektiv. Det är bara det att när viktiga EU-beslut fattas, då reser ett statsråd ner, en minister ner från Sverige till Bryssel. Ja, nu sitter de online.
Yes.
Medan i FN så är det diplomater som förhandlar. Så liksom nivån på beslutsfattandet skiljer sig åt.
Mm.
Och sen har vi då en lagstiftning på EU-planet som reglerar väldigt mycket vad den centrala organisationen har för uppgifter och ska verkställa.
Mm.
Ta nu pandemin som exempel. EU har inte kompetens som organisation på hälsoområdet, utan hälsoområdet är medlemsstaternas eget ansvar.
Just det.
Nu har då pandemin lärt oss att vi måste koordinera det där bättre. Därför inte minst när det blir en sån sak som händer, då kan inte varje land klara det här.
Det blir ju suboptimeringar förstås.
Och på samma sätt då, WHO har ju den uppgiften att klara pandemier, men väldigt lite, de har ju dålig finansiering och har inte tillräckligt mycket muskler. EU har däremot muskler på vissa områden och de utnyttjar man ju. Och där har medlemsstaterna gått ihop och sagt okej, vi lämnar över den beslutsmakten. Och för vissa beslut så krävs det 2/3 majoritet, för andra krävs det enhällighet. Det här med enhällighet blir knepigt ibland, har vi sett. Så möjligen skulle man avstå från det och gå till kvalificerad majoritet istället.
Ja.
Ja, vi behöver inte ta några exempel.
Inte det, men det är intressant ändå hur de här organisationerna är uppsatta och hur de här strukturerna antingen kan vara behjälpliga eller faktiskt väldigt begränsande.
Men alltså att ändra i FN har ju visat sig vara väldigt, väldigt svårt.
Ja.
Jag tror svenska regeringen har satt igång 3 eller 4 så kallade FN-reformeringsprogram. Ibland tillsammans med de andra nordiska länderna, ibland bredare. Och det har aldrig lett till någonting.
Nej.
Bara en sån sak som att förändra säkerhetsrådets sammansättning. Som ju nu är sammansatt så att de 5 segrarmakterna från andra världskriget.
Mm.
Och det är alltså 75 år sedan. Ja, ännu mer. Ja, ungefär. De sitter ju fortfarande i säkerhetsrådet och har veto. Medan länder som har vuxit upp och är starka har inte detta veto. Egentligen borde ju EU vara med i säkerhetsrådet istället för England och Frankrike. Men att få England och Frankrike stiga ur till förmån för EU, det finns inte på kartan.
Nej, nej, det är klart.
Så att det är väldigt svårt att göra det här. Och sen har vi ju fortsatt, vi har ju inte kalla kriget längre. Men vi har ju väldiga spänningar och motsättningar. Numera då med Ryssland, mer och mer påtagligt. Men också med Kina. Och så det här är en jättefråga.
Mm.
Men vi skulle behöva en slags governance-modell. Ett statsskick för världen. Som var helt annorlunda, naturligtvis.
Och då är frågan om vem ska etablera den?
Det kan ju inte, det måste ju göras underifrån.
Ja.
Vi kan ju inte lägga någonting på världen som den inte vill ha.
Nej.
Så att det är väl det som är problemet, att komma dit.
Mm.
Jag föreställer mig att om USA, EU och Kina skulle vara överens om en blueprint, så skulle man kanske kunna tvinga fram den.
Just det.
Möjligen skulle Ryssland vara med också, jag vet inte. Det känns osannolikt nu. Men sannolikheten för det idag, jämfört med för 10 år sedan kunde man prata i de termerna, idag är det mycket svårare.
Precis. Och sen, för att snabbspola lite grann nu, det finns otroligt mycket spännande att ösa ur din historia, men du kom tillbaka till politiken sen och satt i EU-parlamentet tio år.
Och då gick jag in som ledamot för Kristdemokraterna, och det var inget lätt beslut.
Nej.
Alf Svensson, som var en gammal vän, han ringde mig plötsligt en dag. Jag hade kommit hem från FN, satt på UD och hade inte så mycket att göra. Och frågade om jag kunde tänka mig att toppa deras Europalista. Och jag hade ju inte tänkt att bli politiker igen. Men ja, efter mycket om och men så tackade jag ja. Och jag sa till Alf, jag kommer att koncentrera mig på ett antal frågeställningar som jag tror är jätteviktiga.
Mm.
Och det var inte bara miljö och klimat, det var, vid den tiden var HIV-epidemin jättestor. Jag hade jobbat med den både i FN och i Röda Korset. Så det var en stor fråga, en stor utvecklingsfråga. Och redan då såg jag också vad som hände med digitaliseringen som var på väg in. Och jag såg att om inte fattiga länder får del av den, då kommer vi att få ytterligare ett problem i bemärkelsen konkurrenskraft och levnadsstandard. Så jag började jobba med de frågorna också. Och han sa, okej, bra.
Mm.
Och det gjorde jag att när jag satt där så hade jag ju ofta ganska svårt med de positioner som den kristdemokratiska gruppen...
Just det, som du förväntades följa då.
Så jag gick väldigt ofta min egen väg. Och när det gällde miljö- och klimatfrågor så fick jag som regel med mig en 50-60 i den stora kristdemokratiska gruppen.
Ja.
Som innehöll mer än 200 personer, 220 och sådär. Som gjorde att väldigt ofta majoriteten gick, som jag tyckte, åt rätt håll.
Mm.
Och det där gillade ju naturligtvis inte gruppledningen, men så var det.
Ja.
Och det var ju en realitet. Det finns ju varje politiskt parti i stort sett.
Ja.
Så finns det ju människor som har ett starkt naturengagemang.
Mm.
Och har insett problemen med både ekosystem och biodiversitet och klimat. Men partiet i sin helhet kanske inte alls driver frågan. Men jag hade också en annan målsättning, och det var att försöka undvika att klimatfrågan framför allt blev en höger-vänsterfråga.
Mm.
För jag såg ju framför mig att om det blir så att den blir ideologiskt besmittad, då kan vi inte lösa det här.
Nej.
Det har det ju blivit i USA. Där ett parti i princip betraktar den som en bluff eller ett påhitt. Det är ju helt, helt dramatiskt konstigt alltså.
Mm.
Men jag har ju mer och mer sett att det har med ideologi att göra. Man vill inte att staten ska vara med i ekonomin. Man gillar inte skatter, man gillar inte regleringar. Så jag tror inte att de flesta av de republikanerna ens har läst klimatforskningen.
Nej.
Och de svarar inte på frågor om det. Möjligen säger de att forskningen är ännu oklar. Forskningsläget är oklart.
Mm.
Men det är en ideologisk fråga. Och det finns ju exempel på det även i Europa. Men vi har ju lyckats undvika att det har blivit den där riktiga höger-vänsterfrågan. Och det tror jag är väldigt bra.
Mm. Absolut.
Men ja, det var ju en fantastiskt spännande tid i Europaparlamentet.
Mm.
För nu har jag lärt mig inte bara hur FN fungerar utan också hur EU fungerar. Och det är ju en komplex apparat.
Mm.
Men till skillnad från många andra så har jag en stor respekt för EU-samarbetet och jag har en väldigt positiv syn på det. Sen finns det mycket. Det finns mycket byråkrati och det finns mycket...
Vad var det som... Jag tänker det som är intressant i det du säger också, det är ju att du faktiskt fick med dig, du sa 50-60 personer, och gå åt det hållet som du ville. Vad var det du gjorde i ditt ledarskap för att få med dig de här personerna? För det är väl någonting vi alla kan lära oss av. Hur får man med sig människor som kanske tillhör...
Europaparlamentet är så annorlunda från ett nationellt parlament.
Mm.
För det finns ingen naturlig majoritet, ingen naturlig opposition. Utan kommissionen, som är regeringen kan man säga, den består ju av folk från olika partier.
Ja.
Det beror ju på hur valen har gått i de olika länderna.
Mm.
Nu har vi en kristdemokrat, Ursula von der Leyen, som president. Vicepresident, den viktigaste, är Frans Timmermans. Han är socialdemokrat från Holland. Han hade velat bli president, men han blockerades av ungrarna, Orbán. För han hade varit tuff mot Orbán i den tidigare kommissionen där han också var med. Men alltså, de förutsätter ju samarbeta. Och det gör att varenda förslag som kommissionen lägger på bordet, det måste byggas upp en majoritet i parlamentet. Och det måste byggas upp en majoritet i rådet. Men i parlamentet så innebär det att det blir väldigt mycket samarbeten på personlig nivå. Och det skapas väldigt mycket nätverk kring olika sakfrågor. Vi hade ett kring energieffektivitet. Där vi var ett tiotal ledamöter från olika länder och olika partier. Och vi lyckades ju ofta flytta agendan framåt. Mm. Genom att vi var helt överens. Och våra kollegor litade på att det där kan de.
Ja.
Så det är mera sakpolitiskt inriktat. Mm. Och där kan man, om man kan frågorna, då får man ju ett större inflytande än om man bara är, så att säga, politruck.
Just det.
Så det gynnade nog de av oss som hade ett djupt engagemang i sakfrågor.
Mm.
Det kan man säga. Jag ska inte idealisera det här, men det var en spännande plats att vara på. Dessutom väldigt öppen.
Mm.
Alla utskottssammanträden är öppna. Det kan sitta 300-400 personer och lyssna på utskottsdiskussionerna. Svenska riksdagen är ju inte en jäkel, bortsett från ledamöterna som sitter. Va? Det är ett mycket mer slutet system.
Mm.
Det var ju varje dag en 8-10 spännande seminarier och konferenser i parlamentet i olika frågor. Men det ju, om man ville blev man väldigt anbildad. Så att, nej, det var en rolig plats. Och alltså tanken att vi skulle lösa alla de problem där vi måste agera gemensamt enklare utan EU, den är ju bara dum.
Mm.
Sen är det mycket i EU-samarbetet som kan och bör förändras och förbättras och så vidare. Och vi har en ganska stor byråkrati. Men om jag jämför den byråkratin med FN så är den ju absolut mycket mer effektiv.
Ja.
Möjligen därför det är 27 medlemmar och inte 200.
Det är deras komplexitet. Men vad spännande. Och jag lyssnade på ditt sommarprat 2012 och då sa du så här: ju mer jag har lärt mig om livet och dess förutsättningar, desto mer radikal har jag blivit i mina åsikter.
Mm.
Det tyckte jag var spännande. Vill du beskriva det? Hur ser det skiftet ut?
Ja, så jag brukade säga till Jonas Sjöstedt att snart får jag väl söka partibok hos dig. Vi skrattade mycket. Vi var kollegor ett tag i Bryssel. Nej, men alltså jag har väl glidit... Jag menar, de flesta människor blir ju mer konservativa med åren och jag har nog glidit åt andra hållet. Ja. Så är det väl. Och jag har sett hur viktigt det är att balansera marknaden. Mm. Och där är jag ganska bestämd på en agenda som jag tror att borgerlig politik inte riktigt omfattar. Jag tycker till exempel sättet som vi har avreglerat finansmarknaden är huvudlöst.
Mm.
Den lever ju till viss del sitt eget liv. Väldigt mycket av de stora pengar som nu är i omlopp, de placeras framförallt i tillgångsvärden. Det är spekulation i tillgångsvärden. Vi har dessutom utvecklat robothandel. Vad är det förnuftiga i det? Vad är värdeskapandet i det? Och vi har ju fått en klass som tjänar väldigt mycket pengar på spekulation.
Mm.
Därmed inte sagt att inte banker och finansiella institutioner har en roll att spela. Men de har fått en alldeles för betydelsefull roll.
Mm.
Jag kommer ihåg en siffra som jag såg i samband med finanskrisen då 2008-2009. Finanssektorns andel av ekonomin i USA av vinsterna, jag tror det var 1976, var 5 eller 6%. 2009, året efter finanskrisen, var det 41%. Och då frågar man sig, var är värdeskapandet i detta?
Ja.
Och det har skapats en helt ny klass som är hur rika som helst. Mm. Och ja, det där stör, tycker jag.
Mm.
Och samtidigt har ju, både i Sverige men framförallt i Amerika, har ju vanligt folk stått stilla eller halkat efter. Mm.
Kanske ser, jag tänker sista veckorna här har det ju varit de här sådär raiderna mot hedgefonder, ja, som blankar aktier. Och det har varit lite intressant att se vad man skriver i media om det, för det är ju någon slags protest egentligen mot någon typ av funktion av det här systemet som kanske inte alltid är så sund.
Det var så intressant. Dagens Industri hade en helsida av Andreas Cervanka,
yeah,
som verkligen beskrev det här och satte det i sitt sammanhang och sa att det här är ju inte första gången det händer konstigheter på den här marknaden. Och så tog han en massa olika exempel.
Ja.
Och i princip sa, det här systemet är sjukt.
Ja.
Samtidigt hade ledarsidan i samma tidning en lång drapa som i princip sa, bli inte så störda av det här är en liten bagatell.
Ja.
Det går över, finanssektorn är så viktig för vår välfärd och för värdeskapandet. Och det är klart, sanningen ligger någonstans mitt emellan, men alltså det är väldigt stora problem i den där sektorn.
Mm.
Och de spiller ju över på samhället i stort, det är klart.
Ja, jag tänker att om vi byter spår lite grann. Du skrev en bok, var med och författade en bok som heter Come On, Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet för några år sedan.
Mm.
Och jag tycker den titeln är spännande. Och det som fångade mig var också det begreppet short-termism.
Mm.
Någon slags kortsiktighet. Och det kopplar kanske till det precis vi pratade om. Och om vi luter spår lite grann med din erfarenhet. Jag tänker att många av oss som inte är aktiva på det sätt som du är. Vi hör en del om de här globala utmaningarna, klimatproblematiken, andra typer av frågor. Men oftast kanske det är mer på ytan. Så jag tänkte fråga dig så här. Utifrån den här boken kanske, eller arbetet du gjort senare. Hur ser du på de globala utmaningarna idag? Och vad är det som vi alla borde veta, men som vi kanske inte vet?
Ja, för det första att tillväxt på tillväxt på tillväxt i bemärkelsen ökning av uttag från naturen, användning av energi, det blir ju på sikt väldigt, väldigt stora tal.
Mm.
Och vi har väldigt svårt att förstå det.
Just det.
Det är ju inte linjära kurvor, utan det är kurvor som ser ut så här.
Exponentialitet.
Exponentialitet.
Ja.
Jag har en god vän, Asim Azhar, som ger ut ett nyhetsbrev varje söndag som heter Exponential View. Och han håller på att skriva en bok på temat Exponentiality. Och vi hade en långt samtal häromdagen om det. Och jag har faktiskt börjat skriva en bok på temat Den förbannade kortsiktigheten. Jag vet inte om jag kommer att klara, för det är svårt att skriva böcker. Det är ett jäkla jobb.
Mm, no,
men jag har gett mig 17 på att jag ska göra det, för jag har gått med den titeln i bakhuvudet länge.
Mm.
Så jag tror att kortsiktigheten är det är ett av de stora problemen. Och det finns exempel på det i stort sett överallt.
Mm.
Och
ligger det i människans natur att vara kortsiktig? Jag tänker att vi är ju på något vis, vi har våra stenålders hjärnor och vi är programmerade för att överleva i stunden och fly från vilda djur och fientliga stammar eller slåss, fight or flight. Och men plötsligt har vi helt andra utmaningar som kräver mycket mer långsiktiga perspektiv tvetydig, osäker värld. Är det så att vi inte är programmerade? Att vi måste liksom programmera om oss?
Ja, jag tror att evolutionen har inte hunnit med.
Nej.
Vi har skapat ett väldigt komplext samhälle. Komplexiteten är en annan utmaning.
Mm.
Och hur hanterar man den? Och modeller kan inte fånga upp den här komplexiteten. Och det är bara att konstatera att när ekonomerna försöker beräkna konsekvenserna av klimatförändringen, som till exempel Nobelpristagaren Nordhaus med sina matematiska modeller, och ska försöka väga in icke-linjära så kallade tipping points eller tröskeleffekter.
Det
går ju inte.
Nej.
Så vi kan inte fånga det där. Så det är det första. Det andra är väl att du har alldeles rätt i att det är inte så länge sedan vi var jägare och samlare. Och det gällde att överleva för dagen. Och vi kunde ju inte förvara någonting.
Nej.
Eller bygga upp något sparande. Eller allting man ägde, det skulle man ju föra med sig när man vandrade runt. Så att det var en annan tillvaro. Och jag tror att det fortfarande då präglar oss den här.
Mm.
Att man har ju gjort väldigt mycket psykologiska experiment med barn till exempel. Man har ställt dem inför att om här kan du få en chokladbit nu. Men om du väntar 2 timmar kan du få 2 chokladbitar. Och de flesta tar en chokladbit nu.
Ja.
Ja, så funkar vi.
Ja.
Och så det där med instant gratification. kulturen att man ska ha nu. Mm. Man ska ha belöningen nu. Det är väldigt starkt. Mm. Så det är väl en av förklaringarna. Mm. Men det finns ju också i vår utrustning någonting annat.
Ja, det finns det. Det finns en potential.
Titta på alla katedraler som är byggda. Ja. Som tog 100-150 år att bygga. Så de som satte igång det, de kunde ju aldrig räkna med att få se frukterna av sitt arbete under sitt liv. Utan det var någonting man gjorde för den långa sikten.
Absolut.
Jag tror att vi har, det är ungefär som med empati, vi har förmågan, men vi kanske inte plockar fram den.
Men hur kan vi stärka den förmågan? Jag menar, du berättar ju i din resa hur du har kunnat koppla upp dig mer längs resan. Större och större frågor, mer och mer komplexitet. Att kunna hålla den, hantera den, navigera i det. Hur kan vi stärka den förmågan? Hur kan vi träna den muskeln?
Ja, jag har inget bra svar faktiskt. Mm. För det har bara blivit så att jag funkar så.
Mm.
Men det gör ju också att jag ägnar en otrolig massa tid åt att läsa.
Just det.
Därför att jag känner att jag måste hålla koll på så många olika frågor för de hänger ihop.
Ja.
Så det gör att jag överdriver nog inte om att jag läser kanske 5-6 timmar om dagen. Rapporter, PM, artiklar.
Fantastiskt.
Och det kan jag göra nu därför jag har inget managementansvar. Jag har en del uppdrag, men jag behöver liksom inte vara någonstans 9 varje morgon och sluta klockan 5. Det ligger bakom mig.
Nej. Och det är en del i att, jag tänker ditt bidrag i de uppdrag du har, ligger väl också i att du skapar ett värde utifrån att du har koll på många, många olika områden, ja, och kan vara den som kan hjälpa till att ta helhetsperspektivet.
Ja. Så att, sen tror jag paradoxalt nog att vi kommer att få hjälp av artificiell intelligens.
Mm-hmm.
Jag är väldigt övertygad om det. Men där är ju problemet att vi egentligen inte har någon diskussion värd namnet om vad som håller på att hända. Vi talar om fake news. Och vi talar om att sociala media är ett hot mot demokratin, därför det sprids mycket myter, konspirationsteorier och alltihopa det här. Så den debatten har vi. Men i övrigt så är det ju väldigt lite diskussion om vad som håller på att hända.
Mm.
De här stora techbolagens enorma makt.
Ja.
Vem är det som utvecklar algoritmerna? Vad har de för värderingar? Mm. Därför att algoritmerna är ju inte könlösa. Det finns värderingar inbyggt i dem. Det finns bias inbyggt i dem. Vad kommer att hända med arbetsmarknaden? Vad kommer att hända med vår hälsa?
Mm.
Hur kan vi utnyttja de här teknologierna för att just lösa en del av de problem som vi står inför?
Mm.
Vare sig det är ekosystem eller klimat. Och där har vi väldigt lite debatt.
Mm.
Jag ska faktiskt lyssna på ett Zoom-samtal, en webbinar imorgon bitti där Stockholm Resilience Center har gjort en scanning över vad finns det för möjligheter att med hjälp av AI reducera de globala koldioxidutsläppen.
Mm.
Eller växthusgasutsläpp.
Mm. Spännande.
Jag är ordförande i klimatforskningsprogrammet som ligger på Formas. Alltså, vi har faktiskt haft en utlysning kring AI och klimat. Vi ska ha en till.
Mm.
För försöka börja få de olika forskarna att prata med varann.
Mm.
För de som håller på med algoritmer, de kan ingenting om klimat. Och de som kan någonting om klimat kan ingenting om algoritmer. De måste ju prata med varandra. Så att, jag tror, utan att vara någon expert, jag tror att AI kommer att ge oss instrument att förstå vad vi håller på med bättre. Mm.
Yeah.
Därför att det här att kunna bearbeta stora datamängder och dra slutsatser, det är naturligtvis en väldigt viktig komponent i det här.
Mm.
Jag har en vän, han var chef för Potsdam Institute for Climate Studies, som nu Johan Rockström är chef för. John Schellenhuber, en gigant, en forskargigant, fysiker.
Mm.
Han kan klimat, men han kan också AI. Och jag har hört honom prata om det här, mycket passionerat. Och hur viktigt det är att vi förstår hur det här kommer att kunna påverka oss. Och att vi också väljer rätt väg. Men då behöver vi en debatt.
Mm.
Och det har vi inte. Så AI kanske kan komma in. Sen tror jag att vi måste ha en diskussion. Brett inom. Och det är mer en kulturell diskussion. Hur vill vi att våra barn och deras barn ska se på oss? Mm.
För det slår mig ibland att det talas otroligt lite om det. Inte minst på ett politiskt plan. Vad är visionen egentligen för framtiden? Mm. Jag tror jag aldrig hört, eller aldrig, men på väldigt lång tid hört en politiker prata om att jo, men det här är visionen som vi tror på. Mm. Det här är liksom 2040-2050, så ser samhället ut så här. Och,
det försökte vi beskriva i Camon, tycker jag.
Ja, i boken där. Ja. En sån vision, hur det skulle kunna se ut.
Det blev aldrig översatt till svenska. Jag orkade inte, eller hann inte.
Nej.
Men lustigt nog har den blivit översatt till 10 andra språk. Och den har sålt jättebra i Tyskland, Österrike, Spanien, Kina, Italien.
Men vad roligt.
Engelsktalande världen, inte så bra.
Men hur kommer det sig, jag vet inte om du delar min uppfattning att det är visionslöst på det politiska planet. Hur kommer det sig? Det är ju säkerligen liksom intelligenta, smarta människor som på något vis... Jag kan tänka mig att vissa politiker är ganska insatta i vissa frågeställningar. Är det för att det inte finns någon vision eller för att det liksom inte värderas av väljarna att ha en vision? Eller är det för att man låser in sitt hörn om man säger att man committar till någonting över tid? Vad är det som gör att man inte ser... mer helhet, större visioner, högre ambition och att det blir väldigt mycket nitty-gritty här och nu.
Ja, alltså möjligen är det rekryteringen till politiken.
Mm.
Att det inte är lika intressant eller lika spännande att engageras politiskt. Partierna tror jag har ett ansvar, de är organiserade ungefär som de var för 50 år sedan.
Just det.
Och det är inte särskilt spännande att gå in om man är ung och engagerad. Så att jag tror att politiska partierna är en del av svaret. Sen hade vi då det här med folkhemmet, bygga bort fattigdomen, skapa ett välfärdssamhälle. Det uppdraget tycker väl de flesta är mer eller mindre klart. Även om det fortfarande finns luckor eller brister. Och den här ekologiska dimensionen, den har ju fortfarande inte de allra flesta människor riktigt klart för sig. Det börjar att sippra ner.
Men, ja.
Men jag skulle vilja säga att bland allmänheten i stort, om det är, vi kanske har gått från 5% till 10-12% som verkligen ser att det här är viktigt.
Ja.
Och förstår att det kräver en omställning som inte bara innebär att vi kan ha business as usual, utan vi faktiskt måste göra på ett annat sätt.
Ja.
Och att vi kanske också måste dela med oss med hela den enormt stora mängd människor som är fattiga fortfarande.
Mm.
Det räcker inte annars. Så är det ju. Det räcker inte.
Och det, jag tycker det som covid har visat är ju att på tal om det här, det finns långsiktiga konsekvenser, men det händer här och nu. Det påverkar oss här och nu. Och visserligen har ju, som du är inne på, responsen inte alltid varit koordinerad, men det har ju ändå hänt saker på ett år. Både på ett mer samhälleligt politiskt plan, men också på det individuella planet. Att plötsligt har vi förändrat väldigt många beteenden på kort tid. Allt från att folk reser inte längre, kommer såklart börja resa igen, men just nu reser man inte. Man jobbar på helt nya sätt och det finns mycket annat som har förändrats på kort sikt. Jag tänker att i förhållande till de här globala frågeställningarna och utmaningarna och klimatutmaningen och andra utmaningar så går det ju så långsamt. Alltså det är helt säkert så att det sker saker som pekar åt rätt håll, men det går för långsamt, tänker jag. Och
där är min erfarenhet från Röda Korset.
Mm.
Det här med katastrofer.
Mm.
När de är ett faktum, då agerar vi.
Då agerar vi. Och då kan man göra ganska mycket på kort tid.
Ja, och då ställer folk upp fantastiskt.
Ja. Ja.
Men när man talar om att det här kan hända, att det här är en risk.
Angelägenheten är inte tillräckligt hög.
Men det konstiga är att vi tar ju faktiskt försäkringar mot olika saker.
Mm.
Vi försäkrar vår bil, det måste vi göra. Vi försäkrar våningen eller bostaden vi bor i, vi tar livförsäkringar. Men när det gäller samhällets risker, de kollektiva riskerna, då är vi faktiskt väldigt dåliga på det. Och där tror jag att, återigen, ekonomerna spelar en väldigt viktig roll. Och en negativ roll ofta. Därför att De har sina nuvärdesberäkningar. De utgår från att vi kommer att vara rikare i en framtid, så då kan vi lösa problemen då. Deras kortsiktighet smittar av sig på samhällskulturen, skulle jag vilja säga.
Ja.
Så det är väl det ena svaret. Sen tror jag att det här, för att gå tillbaka till det här med vision, det jag tycker kanske är ännu mer framträdande just nu, för vi har ju ändå en debatt om klimat, och där tror jag de flesta säger vi måste göra någonting åt det här.
Ja.
Vi har också en ökad förståelse om att vi överutnyttjar ekosystemen, och det är en minst lika viktig fråga, och de hänger ju dessutom ihop. Tar vi Amazonas, så vet vi att kombinationen av avskogning och ett varmare klimat, någonstans har vi en tipping point där vi riskerar att Amazonas blir en enda stor savann istället.
Ja.
Och då kommer det att förändra klimatet, inte bara i Latinamerika, i Sydamerika, utan i hela södra USA och sannolikt på jorden också. Mm. Så att det finns ju så mycket som... Den diskussionen har vi ju nu ändå fått upp på bordet.
Ja.
Och den är ganska konkret. Men fortfarande är det klart att det är spänningar mellan stad och land. Mm. Folk som bor på landsbygden känner sig mera klämda.
Mm.
Vi talar om att vi ska höja bensinpriserna, vi ska äta mindre kött. Och då känner många på landsbygden sig attackerade eller diskriminerade.
Mm.
Så att det här med just transition, eller att få det här att bli rättvist, det är en jättefråga.
Mm.
Så att det är det ena. Men det här med den här digitala eller exponentiella teknologirevolutionen, den borde vi ju verkligen prata om. Mm. Vad vill vi med den?
Ja.
Och där har vi ingen debatt alltså.
Nej.
Och vi har ingen organisation i vårt land, vad jag vet, som engagerar sig i den frågeställningen. Finland har faktiskt en organisation som heter Sitra, The Finnish Innovation Fund, bildades för drygt 50 år sedan. Eller skapade, det var en gåva till finska riksdagen.
Mm.
Och de har som uppgift att hjälpa både regering och riksdag att fatta kloka beslut när det gäller den långa sikten. Och de jobbar mycket med exponentiella teknologier, de jobbar med cirkulär ekonomi och klimat och så vidare. Så där finns en institution som har ett mandat att jobba med det här. En slags technology assessment, en utvärderingsapparat kan man säga. Vi har ju ingenting sånt.
Nej.
Och det finns nästan inte i något annat land heller. Finnarna är faktiskt, de är lite grann av ett föredöme där.
Mm.
Vi behöver ja, skala upp och ja, vi behöver göra någonting som handlar mera om visioner för framtiden. Och det har både med teknologi och natur att göra, och vår egen roll och vår egen plats.
Precis. Och lite kopplat till det, jag tänker så här, ibland tänker jag personligen när jag tar del av all den komplexitet och de stora utmaningar vi står inför som värld, så kan jag ibland känna mig, och hur fasen ska det här gå? Hur ska det vara för mina barn? Och jag kan hamna i, vad ska jag säga, inte orealistiska mönster men ändå ganska negativa mönster. Du som är så insatt och... Alltså, det finns väl ändå en risk att vi utplånar mänskligheten inom ett par, någon generation, två eller tre eller något sånt där, om allt går fel så att säga.
Mm.
Hur tänker du kring den rädslan, och hur kan du kanalisera den, om du nu känner den, till handling? För det tycker jag man ser i dig.
Jag hade en vän i Romklubben. Romklubben har jag ägnat mycket tid åt i mitt liv, och vi håller nu på att förbereda en stor rapport som vi ska släppa 50 år efter Limits to Growth.
Just det.
Vi har engagerat en rad tänkare, även ekonomer, i det arbetet. Men vi hade en medlem som heter Manfred Max Neff, som var en alternativ tänkande ekonom. Han har skrivit många bra böcker. Human Scale Economics framförallt. Och han sa att hans nästa bok, tyvärr dog han, det skulle vara No Limits to Stupidity.
Mm.
Det finns inga gränser för människans dumhet. Och jag tycker nog att det ligger mycket i det. För vi har så enormt mycket kunskap idag.
Ja.
Så det borde ju vara möjligt att staka ut en kurs. Först bestämmer man en vision.
Mm.
Och sen säger man, okej, okay, för att komma dit så får vi backcast. Mm. Då måste vi liksom ta reda på, vad är det för steg vi behöver ta? Det här har jag lärt mig av Calle Robert och naturliga stegen. Det borde ju vara möjligt. Men det är ju komplicerat därför att vi har så olika förutsättningar i olika delar av världen. Och för många människor så, de har ju ännu inte ens fått en minimalt dräglig levnadsstandard. Så för dem är ju det här konsumtionssamhället, det är den stora drömmen.
Ja.
Och den ser de ju dessutom på sina mobiler och tv-apparater dygnet runt. Så det är ju komplicerat, och det gör ju att någon form av omfördelning när det gäller förmögenheter och resurser på ett klokt sätt mellan den rika världen och alla de här låginkomstländerna, det måste ju komma till.
Mm.
Jag kan inte se annars hur det här ska gå. Alltså, vi ska bygga lika mycket urban infrastruktur fram till 2050 från och med idag som vi har byggt hittills i världen, och den kommer framförallt att byggas i låginkomstländerna.
Mm.
Hur ska det vara möjligt om inte vi hjälper till? Och där blir då frågan, hur skapar man värden utan att hela tiden använda mer energi och material? För jag tror inte det finns liksom ingen receptivitet, det finns ingen mottaglighet för en diskussion som säger vi ska inte ha någon tillväxt, vi ska ha nedväxt, utan vi ska skapa värden på ett annat sätt. Vi ska värdesätta andra saker. Mm. Till exempel bara att umgås.
Just det.
Naturupplevelse eller vad det nu är för någonting.
För då är vi inne lite grann på, jag tänker hur vi tar den här diskussionen ända tillbaka till oss som individer. Du är inne på det nu, hur man värdesätter saker. Är det något annat som du tänker på, vi som nu lyssnar på dig i det här fallet? Vad är det enskilt viktigaste vi kan göra för att bidra till någon form av hållbar och blomstrande framtid? Kanske svårt att svara på, men om det är något beteende eller någonting vi kan göra för att bidra till det, förutom att sortera sopor och så vidare, men vad skulle du skicka med sig? Om alla skulle göra det, då skulle det bli väldigt bra.
Mina barns konfirmationslärare, bror Axel Lindon, han hade en massa metaforer. En av dem var att om du ser en människa utan ett leende, ge henne ditt.
Ah.
Och det var en väldigt bra regel, tyckte jag. Det var en bra uppmaning. För det är så jävla mycket på det här mänskliga planet som där vi är stumma och inte räcker ut en hand och så vidare.
Mm.
Så det är ju en del av det. Men när det då gäller världens framtid. Ja, jag tror att vi måste gå från det här linjära till det mera komplexa, det mera horisontellt tänkandet. Och då måste vi ju påverka politiken.
Mm.
Och vi måste påverka forskningens och utbildningens organisation. Så vi måste ju ge människor en chans att förstå hur allting hänger ihop.
Ja.
Så det är en nisch, eller en del. Det andra är ju att vi kan ju som individer göra väldigt mycket för att sätta mindre avtryck. Och vi kan, som du har gjort, experimentera med nya lösningar. Jag menar det här med pyrolys och värma sitt hus på det sättet och få ut biokol, det är en fantastisk grej.
Va? Mm.
Och ju fler goda exempel som kan smitta av sig, desto bättre är det. Så jag tror man ska se att man hela tiden i sitt agerande signalerar vad man har för värderingar och vad man står för.
Mm.
Och det är ju inte minst viktigt mot ens barn.
Absolut.
Och att leva som man lär. Men sen tror jag faktiskt att när jag föreläser för forskare, unga forskare, så brukar jag ofta få frågan, vad ska vi göra då? Och jag brukar säga det, att jag tycker ni ska ägna 5 eller 10 år av ett liv till samhällsdebatten.
Yep.
Och hälsopolitiken. Därför om vi inte får in mer av er kunskap och ert engagemang, så kommer inte det här att gå. Sen skulle jag gärna reformera riksdagen. Jag skulle faktiskt vilja föreslå att man inrättar en första kammare igen.
Mm.
Som har ett minst 10-årigt mandat. Och som har mandatet att fundera över de långsiktiga konsekvenserna. Av alla viktiga beslut.
Just det.
Så att man bygger in det på ett klokt sätt i det institutionella ramverket. I några länder har man försökt med en framtidsombudsman. Ombudsman for the future.
Mm.
Det har man haft i Israel, det tog man bort. Netanyahu tog bort det. Man har haft det i Ungern, Orbán tog bort det. Man har det i Wales. Jag tror man har det i Skottland. Det är en väldigt intressant tanke också.
Verkligen. För det är ett... Det är, precis, man systematiserar perspektivskiftet.
Ja, egentligen är det så att man ger en röst åt nästa generation.
Ja.
Gretas generation kan man säga. Och de som är ännu yngre. Så det är några saker som jag då spontant tänker på när du säger sådär.
Ja.
När jag ställer frågan. Och sen tror jag att vi skulle behöva mer av en grundläggande etikdiskussion i samhället.
Mm.
Liksom, vad går livet ut på?
Mm.
Vad är meningen med min resa?
Mm.
Den diskussionen har vi inte. Vi duckar ju för de existentiella frågeställningarna. Det var en bra ledare av Jörgen Wittfeldt i Dagens Nyheter i söndags.
Ja.
Där han skrev om abortfrågan.
Mm.
Och hur den har blivit totalt svartvit. Men att det egentligen är en väldigt svår fråga. Och så tog han sig själv som exempel. Att han och hans fru hade två friska pojkar. Ett tredje barn var på väg. Och de hade konstaterat att det sannolikt skulle födas med Downs syndrom. Och de hade en vånda på en månad att bestämma vad ska vi göra. Men de lät barnet födas.
Mm.
Och han sa, mycket problem, mycket svårigheter, men en enorm kärlek. Men han visade på hur komplex frågan är.
Ja.
Och vi måste ju våga. Alltså, i och med att vi har blivit så sekulariserade så lyssnar vi ju inte så mycket på kyrkan längre. Och kyrkan har ju ändå väldigt mycket etik i sitt budskap.
Mm.
Och levnadsregler, förhållningsregler. Och vi har inte fyllt det med något annat. Det
finns ett vakuum där.
Det finns ett vakuum. Och politiken anser ju att det är inte vårt bord, men det är klart att det är.
Ja.
Jag tror att en politisk ledare som skulle våga stiga fram och tala om komplexiteten och tala om sin egen vånda inför vissa frågor. Det skulle vara, jag tror det skulle vara väldigt vinnande.
Att våga visa viss sårbarhet och mänsklighet.
Exakt.
Men det som slår mig när jag lyssnar på dig, det är ju att du har gjort vägval som är, vad ska jag säga, annorlunda än många andra. Just att kliva in i politiken i ett parti när du kände att men det här passar inte med det jag tror på. Då väljer du en annan väg. Och sen så har du gjort flera val längs vägen. Och så ytterligare sånt här sejour i politiken och sen ut ur politiken igen. Den här podden handlar ju om stigfinnare. Människor som hittar sina egna vägar. Som inte bara finner sig i att rulla på i det som är upptrampat. Och vad skulle du vilja ge för råd eller tankar till den som känner att det finns ännu mer i mig. Jag vill kliva upp mer, ta större ansvar, göra skillnad. Jag kanske vill bryta med mönster som jag känner inte som är begränsande och hitta min egen väg. Hur hittar man kraften och modet och något som du kan liksom dela utifrån din egen erfarenhet?
Jag tror att det viktigaste är att förstå tidigt att om man inte följer rösten inifrån.
Mm.
Och de värderingar och den etik som man på något sätt vill stå för och tro på. Så kommer man senare i livet att ångra sig bittert.
Mm.
För man kommer att se tillbaka på ett liv där man kanske har tjänat mycket pengar och haft prestige och status. Men man har inte levererat, man har inte gjort det som man egentligen ville göra. Så jag tror att, och det är klart att det är riskabelt. Jag har ju objektivt sett inte varit särskilt smart. För jag lämnade Moderaterna när i lägen när folk sa han kommer att bli Bomans kronprins. Mm. Eller efterträdare. Och jag lämnade Kristdemokraterna för jag kände att de stod inte för det jag drev under 10 år i Europaparlamentet. De sa aldrig nej, men när jag liksom la av så släppte de frågorna.
Just det.
Och då kände jag, vad ska jag vara en posterboy för dem för?
Mm.
Det finns ingen anledning. Och slutsatsen jag drar i det, jag passar egentligen inte i ett parti. Och samtidigt är politiken så viktig. Så det blir ju en Då måste man nästan göra sitt eget parti. Och det är för sent i livet. Men jag tror att inse att... Och det är viktigt för en ung människa att säga att gå inte emot det som känns rätt här inne.
Mm.
Lägg inte undan det. Stoppa inte ner det i kistan. Utan lyssna på det. Därför då kan man också vara sig själv. Och då vet man hela tiden att man är ärlig. Man vet vad man gör och inte, vad man inte gör. Och förhoppningsvis så är man ganska nöjd när livet närmar sig sitt slut. Det skulle jag vilja säga.
Mm.
Det är nog det enda råd jag kan ge. Sen beror det ju precis på vad man är för livssituation.
Mm.
Vilka frågor som är viktiga.
Mm. Absolut.
Har man besökt en djurfabrik tidigt i sitt liv så kanske man viger sig åt att förändra produktionen av mat. Mm. Eller kanske till och med blir vegetarian eller vegan.
Absolut.
Och det är hedervärt.
Ja.
Likaväl som det finns många andra hedervärda frågor. Så att det finns ju så mycket att ta i.
Mm.
Enormt mycket att ta i.
Har du, kopplat till det, har du någon vana eller practice i någon form som hjälper dig vara i kontakt med din inre kompass?
Vandra i skogen.
Mm.
Lyssna på klassisk musik. Och sen naturligtvis umgås med familjen. Men jag tror att där jag verkligen laddar batterierna, det är nog i skogen.
Mm.
Och det kan ju också vara i ett skidspår. Just nu är det underbart. Och sen är Brahms, Beethoven, Chopin, alltså för mig, det är balsam.
Mm.
Och det är någonting med musiken som förenar.
Mm.
Och som också ger oss en möjlighet att komma djupare i oss själva.
Mm. Är det några speciella tillfällen när du känner att nu måste jag sätta mig ner och bara lyssna? Eller?
Ja, det är ju när det är knepigt. Mm. När jag står inför konflikter eller utmaningar. Eller när jag är väldigt trött.
Mm.
Att bara få liksom slappna av och ta in någonting helt annat. Mm. Men jag har haft musik med mig hela tiden. När jag var på FN, kommer jag ihåg, så hade jag en musikanläggning. Och ibland kom folk in och sa, kan jag få lyssna lite? Mm. Så att jag tror musiken är otroligt viktig.
Mm.
Det tror jag. I alla fall för mig. Och sen är vårt beroende av naturen. Det har ju skrivits mycket om det. Va? Jag tycker Harry Martinsson har ju beskrivit det väldigt bra i sina böcker. Stefan Edman beskriver det väldigt bra.
Alltså, mm.
denna enorma, detta myller av liv och denna gåta.
Ja.
Var kommer det ifrån?
Mm.
Och det finns ett liksom mysterium där som jag inte vill att vetenskapen helt ska ta bort.
Just det.
För då blir det alldeles för kliniskt och rationellt. Och jag tror aldrig de kommer att komma ända in till livsgåtan.
Nej. Nej, och jag känner igen mig jättemycket i det där med att ta sig ut i naturen.
Mm.
Sen så delar du faktiskt en annan practice också, tänker jag, i tillägg till de här två, som var ditt läsande, ditt förkovrande, att koppla upp sig mot många olika källor till kunskap och orka göra det när det finns så mycket distraktioner och massa information, alltså junk information som kommer mot dem. Att vad är det som hjälper mig vara mitt bästa jag? Vad är det för information?
Men internet är ju en gåva men också en curse.
Väldigt så.
Och jag märkte det när jag skrev den senaste boken då. Vi blev ju nästan aldrig klara. För så fort vi skulle titta på någonting så dök det upp någonting annat.
Ja.
Och nätet är ju så rikt. Så att, att managera det där, att hantera det är svårt. Det är svårt, det är väldigt svårt.
Tack. Och om man vill följa dig i det du gör på något plan, finns det någon organisation där du är aktiv i eller skriver du något? Du har en hemsida?
Jag har en hemsida där jag lägger ut en del. Den är väldigt lätt, wikman.se. Och sen skriver jag ju en hel del debattartiklar och så håller jag på med min bok. Och så, jag ger ju fortfarande väldigt mycket föredrag.
Mm.
Och deltar i mycket diskussioner, webbinarier och sånt. Så att,
och en del av det finns Något finns tillgängligt på via din hemsida ibland om ni är någon publik.
Ja, det gör det. Och sen håller jag på mycket med, kan vi säga, spänningen mellan människa och ekonomi å ena sidan och natur. Och människan är ju samtidigt en del av naturen, så det är helt enkelt mellan ekonomin och resten. Och det är ju en spännande utmaning och inte lätt.
Nej.
Men jag har ju mer och mer kommer fram till att problemet är att ekonomin framställer sig som om det är en vetenskap.
Mm.
Det är en mänsklig konstruktion.
Mm.
Och den är väldigt viktig, men det är en mänsklig konstruktion. Och just den det. Måste ju bygga på, i grunden, hur natursystemet som vi är helt beroende av fungerar.
Ja. Det är som Yuval Noah Harari sa, att allt är stories. Vi har hittat på allting.
Ja, exakt.
Ja, och även ekonomin är på
ett påhitt. Och det blir så tydligt. Alltså det funkade ju bra.
Mm.
Så länge vi var några miljarder människor på jorden och produktionen var ganska liten. Då var ju planeten oändligt stor. Det funkar ju inte idag. Och det är svårt för ekonomerna att ta in.
Mm.
Jag kan förstå det om man har predikat en viss sak i 20, 30, 40 år. Att det är svårt att ta in det, men de måste ju ta in det.
Mm.
Och jag tycker det ett flagrant exempel på hur fel de tänker, det var när man gav Nordhaus ekonomipriset. För han har försenat klimatarbetet genom sitt sätt att argumentera.
Mm.
Han hade goda föresatser, men det blev ändå fel.
Mm.
Ja, vi ska inte hoppa på honom
det,
nu.
Nej, det är ett nytt spår. Men det du säger nu är väl att det är ju väldigt svårt att tänka nytt inifrån det system man är en del av.
Mm.
Att kunna skapa distansen och titta utifrån är ju också en sån här förmåga.
Tänka utanför boxen är det de viktigaste egenskaperna.
Ja.
Men den är naturligtvis riskabel.
Ja.
Därför att det tar tid innan de som är inne i boxen accepterar.
Ja.
Så är det.
Absolut. Ja. Det finns alltid en risk.
Ja. Men när det känns bra här nere i magen, då är det bara att köra på.
Mm. Det är en lämplig punkt att avsluta på, tror jag. När det känns bra så i magen så är det bara att köra på. Stort tack, Anders, för att du kom hit.
Tack, trevligt.
Jag blir ju oerhört inspirerad av din resa och det du delar. Och jag tycker att du framstår för mig som en ledare som över tid har liksom byggt kapaciteten och se helheten. Du har fattat modiga beslut och gått din egen väg. Och jag tänker att världen behöver fler sådana ledare.
Mm.
Så tack så hemskt mycket.
Tack för de fina slutorden.
Mm. Tack.
Tack.